Lyssna på den senaste Historia Nu special om karolinerna och det stora nordiska kriget.
En enväldig 15-åring på tronen.
En serie i 4 delar med Urban Lindstedt och historikern Olle Larsson.
Och de bara väntar ju på att tiden ska bli den rätta att göra upp med den svenska stormakten. Alltså här ligger Ryssland och lurar i vassen.
Du hör Historia Nu special på historia.nu eller där poddar finns.
Intrycket man får när man läser evangelierna, det är ju att Jesus beger sig till Johannes döparen vid Jordanfloden, döps och sen börjar sin verksamhet. Men det troligare är att Johannes döparen blir hans mentor och att det är där han lär sig mycket, kanske om skrifterna och även hur man predikar, hur man förkunnar för folket och även budskapet. För vi ser ju en fortsättning av Johannes döparens budskap.
Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
Jesus från Nasaret utmanade etablissemanget med sin lära och avrättades som en upprorsman. Men trots sitt misslyckande skulle med tiden den lilla judiska sekten kring Jesus bli världens största religion. Forskningslitteraturen om Jesus är enorm. Men att Jesus var en historisk person är de flesta seriösa historiker och bibelforskare överens om. Jesus var en apokalyptisk profet som egentligen misslyckades med sin strävan att reformera judendomen, enligt bibelforskaren professor Cecilia Wassén. Och han föddes aldrig i Betlehem. Cecilia Wassén är professor i Nya Testamentets exegetik vid teologiska institutionen vid Uppsala universitet. Och hon har tillsammans med Tobias Hägeland skrivit boken Den okände Jesus, berättelsen om en profet som misslyckades. Välkommen!
Tack så mycket!
Det här publiceras ju i samband med påsken i år faktiskt. Så jag tänkte, hur det än är så är ju Sverige ett ganska avkristnat land får man väl ändå säga. Jag är inte säker på att alla är helt på det klara med att påsken är vår viktigaste högtid. Varför är påsken vår viktigaste högtid?
Ja, för man firar ju minnet av Jesu uppståndelse framförallt. Så han dog ju på fredagen under påsken och sen så blev de tidiga efterföljarna övertygade om att han uppstod på söndagen, den tredje dagen. Och det är ju det den kristna tron vilar på. Så det är ju den viktigaste händelsen, så att säga.
Julafton är inte så viktigt som vi vill göra.
Nej, men där firar vi Jesu födelse och det är också stort. Men inte på samma sätt som uppståndelsen. För det är ju det som kristendomen ändå vilar på, den övertygelsen om att han uppstod. För det innebär ju också att hans löfte då, enligt den kristna tron, om att hans efterföljare också ska få uppstå efter döden. Och det är ju ett hopp som är väldigt starkt inom kristendomen.
Jag kan så säga att det här avsnittet handlar ju om den historiska Jesus.
Ja.
Och jag har lagt mer tid än jag brukar, kan man säga. För att jag känner att för mig har det varit ett gungflu. Även om man känner till liksom evangelierna och sådär. För det får man ju med sig liksom i modersmjölken, håller jag på att säga. Men när man börjar gå in på forskarnivå här så blir det besvärligt. Och lite kontroversiellt känner jag också att folk har ganska starka åsikter om man påstår olika saker om den historiska Jesus. Men för att börja enkelt, hur kan vi vara säkra på att Jesus faktiskt har existerat, så att han inte bara är en myt utan att Jesus var en historisk person?
Ja, för det finns ju de som hävdar att han inte har existerat.
Men det är rätt få, va?
Nej,
de finns.
Det är svårt att veta hur många, men det är populärt på nätet i alla fall. Men det är ju det att om man skulle ha hittat på en frälsargestalt från grunden, från
det är
scratch,
ju ändå 2000 år sedan.
Ja, då skulle man presenterat en bättre hjältekaraktär, så att säga. Han dör ju en väldigt skamlig död som en avrättad kriminell.
Och värsta sort.
Ja, det är det värsta plågsamma straffet. Och det är också en nedrig, skamlig död. Skulle man ha hittat på en hjältefigur så skulle han absolut inte ha dött på det sättet. Utan det är istället någonting som de första kristna måste handskas med. Detta att han dog på ett kors.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
Som jag uppfattar det så finns väldigt få källor utanför de kristna evangelierna som nämner Jesus.
Ja, men vi har ju mycket källmaterial vad gäller Jesus. Ovanligt mycket för en historisk person som inte var en kung. Vi har evangelierna och sen har vi en beskrivning också av den historiska Josefus, som var en judisk historieskrivare, som skriver stora verk mot slutet av första århundradet. Han skriver lite om Jesus. Det är klart att då, på den tiden så fanns det ju då Kristus troende. Så han får ju reda på information om Jesus genom dem. Men han skriver också om Johannes döparen, som var då en välkänd figur på Jesu tid. Så då får vi ju sammanhanget där Jesus verkar. Och han skriver också om Jesus bror Jakob, som dör på tidigt 60-tal. Så igen, det pekar ju också på att det var en verklig historisk person. Och det är ju det att man har föreställningar om att det skulle finnas så mycket information om människor från den här tiden. Alltså det finns inga arkiv.
Nej, vet vi någonting om Pontius Pilatus till exempel?
Ja, det är ett intressant exempel, för vi vet om honom genom evangelierna då.
För han borde ju rimligtvis vara den viktigaste personen i Palestina vid den här tiden.
Han och överste prästen.
Ja, vad vet vi om honom egentligen?
Ja, så att det är evangelierna och då igen från Josefus. Men i hans fall så har man också hittat en inskription i Caesarea på västkusten.
Det var där han bodde.
Det var hans residens som nämner hans namn, där hans namn står skrivet. Men det är allt, han förekommer inte i några romerska skrifter till exempel. Så att, alltså källläget är ju som det är på den här tiden. Vi har inte mycket information om olika personer.
Nej. Vi måste ju komma ihåg också, i det romerska imperiet här så är det här ju en utkant, eller hur? Är det här ens viktigt för Rom?
Jo, det är viktigt, strategiskt viktigt, för att det knyter ju samman Asien, Afrika och Europa. Så det är strategiskt en väldigt viktig geografisk landmassa. Och man kan ju se genom historien, genom årtusenden så har Israel då tillhört Egypten eller Babylonien eller Assyrien eller Persien och så vidare. Så att det har varit alltid ett strategiskt viktigt område för handel och även för krig.
Ja. Du sa att det är ovanligt med så här mycket källor om en person för 2000 år sedan. Men varför kan vi inte ens fastslå Jesus födelsedatum exakt? För jag har sett där brukar man ha ett spann liksom.
Ja, jag tror inte man vet när folk föddes. Det står ju inte skrivet när Jesus föddes.
Nej, det kanske inte ens ansågs viktigt.
Nej, däremot platsen då där han föddes, och då finns det ju legender om att han föddes i Betlehem som vi ser i både Lukas och Matteus evangelie. Samtidigt så har vi ju en väldigt stark tradition om att han kommer från Nasaret.
Han omnämns ju alltid som Jesus från Nasaret.
Precis, så att det här att han skulle ha fötts i Betlehem, det är teologiskt viktigt, för det var Davids hemstad och man vill gärna presentera Jesus som en ny David, en ny
kung
konung.
David.
Ja.
Mm.
Så att man antar att de här legenderna har kommit till mycket senare. Det är något av det yngsta materialet i evangelierna, och det är ingen historisk information om hans födelse. Utan snarare så att när han väl blir känd och sedd som Messias, så blir man då intresserad också av hans födelse. Hur gick det till när han föddes? Var det inte något mirakulöst? Jo, men det är klart att det var. Och så vidare. Och det var ju i Betlehem naturligtvis han föddes. Och jämför man Matteus och Lukas beskrivningar så ser man ju att de här berättelserna går inte. Liksom, om man försöker få ihop det som en historisk skildring så går det inte att få ihop det.
Men det här anses, jag vet ju att folk blir upprörda i så här tidningar som Dagen och sånt om man går ut och hävdar att Jesus inte föddes i Betlehem. Varför är det så kontroversiellt?
Det är ju det här att man vill tro att allting som står i Bibeln är faktiskt sant. Men det är ju inte faktaskildringar.
Det var kanske aldrig ens avsett som
nej,
att vara faktaskildringar.
Det är det ju inte, utan de är ju skrivna för att väcka tro eller för att stärka tro. De är skrivna för att läsas upp i församlingar.
Men du ser inga problem med att vara troende och ändå hävda att Jesus föddes i Nasaret?
Nej. Vad man gör teologiskt med information i evangelierna som inte stämmer historiskt, det är ju en annan fråga hur man handskas med det. Men inom Svenska kyrkan så undervisas ju alla blivande präster i det vetenskapliga perspektivet, så att man ska förstå skilja på senare uppfattningar och vad som eventuellt kan gå tillbaka till Jesus. Och sen teologiskt hur man handskas med det är ju en annan fråga.
Men det blir inga protester bland dina präststudenter när du säger att Jesus inte föddes i Betlehem, eller?
Det är inte så svårt. Nej. För det är inte, tron vilar ju liksom inte på var Jesus föddes, men utan det är snarare uppståndelseskildringarna. Och där kan man ju jämföra evangelierna och se att de är väldigt olika.
Du, mycket av den liksom moderna bibelforskningen, det går ganska mycket, som jag uppfattar det, går ganska mycket ut på att försöka sätta Jesus i sitt sammanhang, att beskriva det samhället han verkade i. Vi skulle kanske försöka ta en hyfsad tid där och beskriva. Vi utgår från att han föddes i Nasaret. Vilket samhälle, det menar jag inte bara den lilla byn Nasaret, utan jag menar liksom hela det området. Hur fungerar det samhället? Vad var det för samhälle?
Ja, så han föds ju upp i och bor upp i Galileen, och det är ju väldigt bördigt område då i bergstrakterna. Men han verkar ju vid Galileiska sjön, som är en väldigt stor sjö som är fylld med fisk, och det är ju där han hittar en del av sina lärjungar.
Flera är väl fiskare?
Ja, precis. Och han flyttar in hos Petrus som bor i Kapernaum vid sjön. Så att det är ju en bördigt område och rikt med fisk. Men om man tittar på det samhällsekonomiska, så är det ju som i princip alla förmoderna samhällen, så är det ju en väldigt stor skillnad på fattiga och rika.
Slavar måste ju ha funnits.
Och det fanns slavar. Ja. Och Jesus kommer ju från en enkel familj av snickare då, eller hantverkare. Både han och hans far då, får jag säga, Josef. Jesus kallas snickarens son och även snickaren, som är en term lite vidare för en hantverkare. Så
någon typ
en
av
enklare
hantverkare.
Ja, hantverkarfamilj då. Och på den här tiden får ju alla i hushållet arbeta väldigt hårt för att överleva, oavsett om man är jordbrukare eller fiskare eller hantverkare.
Det är inget överflöd.
Det är inget överflöd, och man håller ihop i familjer och släkter och hjälper varandra. Man är beroende av släkter.
Är det någon slags klansamhälle här, att det är större släktnätverk som...
Ja, det är ju administrerat av dels romerska regenter, då, romerska ståthållare. Men från romers synvinkel så är det ju det viktigaste att det är fred. Att det inte är någon oro och uppror och så. Det är ju det viktigaste. Och även att de får driva in sina skatter.
Var det betungande skatter?
Ja, det var det. Och de var väldigt effektiva i att driva in de här skatterna och tullar, som det kallas. Fiskare var tvungna att liksom redovisa sin, hur mycket fisk de har fått att betala en del till romare och så vidare. Och de här tjänstemännen som arbetade då för romerska imperiet, de var ju allmänt avskydda. Så att det var ju tungt. Men vi har inte talat om någon svält eller så under Jesu tid, och inte heller mycket oro faktiskt.
Sjukdomar då?
Och sjukdomar är ju ett jätteproblem. Och om vi tittar på just det här geografiska området, så vet vi att malaria var väldigt utbrett. Som kunde ha dödliga...
Nämns det i Bibeln eller?
Inte den sjukdomen, men
vi vet Jesus helar ju en massa sjuka människor, eller hur?
Ja, så att det var gott om sjukdomar och gott om sjuka människor, så att säga. Och just malaria var ju väldigt lurig, för när det kom och gick lite så. Och han blev ju känd som en duktig helare, så folk kände sig, en del kände sig friskare när de hade blivit helade av Jesus. Men vad ska jag säga om samhället i stort? Det finns ju så mycket att ta upp. Det är ju självstyre samtidigt till en stor utsträckning, att de som har mest makt i det här självstyret, som är ansvariga för att hålla ordning i samhället, det är ju överste prästen och hans råd som han har.
Men det går inte att beskriva som en teokrati här eller så?
Nej. Nej, men prästerna har väldigt mycket inflytande och makt, det har de. Och samarbetar då med romerska myndigheter.
Men är det en orolig del av romarriket det här?
Alltså det har ju varit oroligt tidigare. Men just under Jesu livstid så verkar det inte ha varit särskilt oroligt, men vi har talat om gerillagrupper och så upprorsmakare som vill göra revolt mot romarna. Och så det är ju någonting som pyr där, missnöje med att vara en del av romarriket.
Det verkar inte vara helt så där 100% säkert heller. Man får en känsla av att det finns rövare och det är farligt att röra sig mellan olika områden.
Ja, man rör sig ju gärna i stora grupper.
Ja.
Men det blir ju en stor revolt till slut. 66 så bryter en stor revolution ut när man sätter sig upp mot romarriket.
Det är efter Jesu.
Ja, precis. Och en generation senare. Så då är ju missnöjet jättestarkt, och då bryter den här stora revolten upp. Och de får ju med sig enorma massor av judiska krigare.
Så man kan föreställa sig att det ändå ligger och pyr i det judiska,
ja,
samhället.
Ja, precis. Men jämförelsevis så är det en relativt stabil period som han verkar i. Men det finns då gerillarörelser, det gör det. Och det finns de här beryktade knivmännen som inte bara ger sig på romare, utan även judar som samarbetar med romare. Så att det spred ju en väldig oro förstås.
Det är ju liksom en självklarhet egentligen, men ibland får jag en känsla av att det inte är en självklarhet för alla att Jesus var jude. Varför är det viktigt att förstå att han var jude?
Ja, annars så kan man ju inte förstå personen Jesus i det judiska samhället.
Vad innebär det att vara jude i den här tiden då?
Ja, en bra fråga. Det är ju en etnisk grupp. Som andra etniska grupper så har man sina traditioner och vissa bruk som är speciellt viktiga för den här etniska gruppen. Och vad gäller judar så var det ju sabbaten som var helig, så lördagar arbetade man inte. Och det har då icke-judar skrivit om att de tyckte det här var väldigt
märkligt. Det var konstigt,
märkligt.
Tyckte man alltså.
Ja, de, och kritiska, det fanns liksom antijudiska röster även då, och de skrev ju att judar är lata för de jobbar ju inte på lördagar. Och de utmärktes också genom att äta fläskkött.
Det tyckte man var jättekonstigt.
Ja, för det var ju en delikatess. Ja. Men det var ju uråldrigt. Och så omskar man sig. De var ju inte ensamma om det, utan det var ju andra folkslag också från den delen av världen, så att säga. Men det gjorde man, alltså pojkar då. Och sen så ser vi ju mycket i evangelierna att det fanns synagoger. Och man har hittat några specifika byggnader i Galileen från första århundradet också, där man samlades på sabbaten och man läste de gamla texterna. Och sen var det ju det stora templet i Jerusalem som var väldigt viktig.
Där det var centrumet för allt judiskt liv egentligen.
Ja, för det kulturella och religiösa. Det är ju svårt att skilja mellan det religiösa och allmän kulturella och det vanliga livet, så att säga. För religion var ju inte en separat del av verkligheten som det är idag.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Vad vet vi om Jesus barndom och tidig födelse och barndom? Vi har ju redan berört att han inte föddes i Betlehem. Men vet vi någonting? För det står väl inte så mycket i de här vanliga evangelierna som vi läser? Om man inte är forskare.
Nej,
som du.
Nej, utan då är de här två födelseberättelserna då som man inte kan ta som historiska skildringar i Matteus och Lukas. Men vi får ju ledtrådar då att han kommer från en familj av hantverkare. Och att han har syskon får vi reda på.
Vet vi hur många syskon han har?
Han har ju fyra bröder. Och de namnges i Markus evangeliet. Det är Jakob och Josef och Judas och Simon. Och att han har systrar.
Så det är en stor familj? Alltså.
Ja. Och det var ju viktigt också för överlevnaden att ha många barn när man blir gammal själv. Och sen den här Jakob återkommer senare även i Paulus brev, för han blir en ledare i den tidiga kyrkan. Men man undrar ju hur Jesus kanske blev så lärd.
Ja, om man kommer från en relativt enkel familj, vi kan vara säkra på att han är lärd alltså.
Alltså han blir ju en väldigt framgångsrik förkunnare, men han är ju inte beläst.
Det finns inga uppgifter om att han läser till exempel.
Nej, ja, i Lukas evangeliet så påstår Lukas det. Men man utgår från att han inte kunde läsa, för att vanliga människor kunde inte läsa på den här tiden. Det var ju, och inte skriva. Skrivare var ju ett yrke, speciellt hantverk. Och man behövde inte kunna läsa för att klara sig. Och gick man till synagogan så var det ju någon som kunde läsa och läsa de här texterna, skrifterna för en. Och berättelser och skildringar och traditioner, det förmedlades muntligt helt enkelt. Så att,
men kan man inte föreställa sig att han har ett gott huvud, om man säger så?
Ja,
han är intelligent.
Precis.
Och när han börjar förkunna är han väl ändå nästan 30. Då har han ju ändå levt hela sitt liv i den här judiska kulturen och fått de här historierna berättat för sig. Och har man då ett gott minne så...
När vi läser evangelierna så förstår vi ju att hans specialitet, om man får säga så, det är att han predikar ju med liknelser.
Oftast drastiska.
Drastiska liknelser, liknelser man kommer ihåg och som har verkligen riktigt en punchline, ett starkt budskap. Ibland även uppmuntrar till att reflektera, liksom, vad är poängen här? Det som är intressant, det är ju att han... Vi har ett par berättelser när han kommer, eller en berättelse när han kommer till sin hemstad och när han har börjat sin verksamhet. Och så predikar han och folk blir överraskade, var har han fått det här ifrån?
Mm-hmm.
Så då får man ju en ledtråd om att han inte var utbildad. Utan det här är någonting nytt. Han har
man
gjort
blir
någonting.
Förvånad att han
man
kan
blir förvånad. Så det säger mycket om hans bakgrund. Vi kan inte tro att han reste iväg och utbildade sig någonstans direkt. Utan han kommer inte från en beläst, utbildad familj. Och de blir förvånade när han kommer och liksom predikar som om, med auktoritet. Som om han är någon med lärdom. Och även en berättelse faktiskt om att hans anhöriga blev oroliga för honom.
De trodde att han var psykiskt sjuk? Eller?
Ja, så det pekar ju också på att det har hänt någonting där. Det var inte det de förväntade sig.
Vet vi vad som har hänt?
Alltså den mest logiska förklaringen, tror jag, det är att han spenderade tid med Johannes Döparen. Som då var en känd profet och predikant.
Han var välkänd i det här området.
Ja, och då är det ju i Judén då. Och intrycket man får när man läser evangelierna, det är ju att Jesus beger sig till Johannes Döparen vid Jordanfloden, döps och sen börjar sin verksamhet.
Så kan det inte gå till.
Men det troligare är att han är med, spenderar tid med Johannes Döparen. Att Johannes Döparen blir hans mentor och att det är där han lär sig mycket, kanske om skrifterna och även hur man predikar, hur man förkunnar för folket och även budskapet. För vi ser ju en fortsättning av Johannes Döparens budskap.
Kan man säga att Jesus är en lärjunge till Johannes Döparen?
Det var han kanske från början, ja. Och vi får reda på det i Johannes evangeliet att Johannes hade, det här är två olika Johannes, att Johannes Döparen hade lärjungar. Och kanske då, troligen, så var Jesus en av dem. Och det verkar som han inte började sin verksamhet förrän Johannes Döparen hade arresterats.
Mm. Men det är ändå intressant här att hans familj är bekymrad över honom. Att han kommer här. Och visst kommer det här talesättet att man inte kan bli profet i sin egen stad,
ja,
från Jesus.
Ja.
För att i Nasaret så
nej,
var
de tog han, inte emot honom, nej.
Och det kan väl vara för att de såg på honom bara som snickarens son.
Liksom. Ja, varför skulle de lyssna på honom?
Ja. Vid den här tiden är det är ju, de enda som inte gifter sig, det är väl egentligen heliga män, eller hur?
Ja, vi har ju den här rörelsen esséerna som Josefus beskriver.
Mm. Och de gifter sig inte heller, eller?
Han säger att det finns två grenar. Det finns en gren där man gifter sig, men han beskriver dem som är celibatära väldigt ingående. Så först så får man intrycket av att alla är celibatärer, men sen så mot slutet så säger han att det fanns en gren där man gifte sig. Så det var någonting annorlunda i det här samhället.
Men är det inte konstigt att Jesus inte är gift?
Jo, det är det, för att det är väldigt ovanligt. Men det står ingenting om det i evangelierna, att det är konstigt eller att han ifrågasätts. Så det är ingenting som uppmärksammas.
Kan det vara så att han är enkling?
Det är inte omöjligt. Han var ju, tror man då, äldste sonen. Så att han borde ju ha gift sig. Och om man betänker att det var inte helt ovanligt att kvinnor dog vid barnafödsel. Så...
Men det finns inga traditioner om att han hade ett barn?
Nej,
och, så, Jesus.
Nej, och inga traditioner om att han var gift heller. Så att det är bara spekulation att om han då kom från en traditionell judisk familj, vilket också då förresten de här namnen pekar på, det är ju inga grekiska namn, det är traditionella judiska namn, att han kanske gifte sig, men när vi möter honom, när berättelserna börjar om honom i evangelierna, då finns det ingen fru där och det finns inga barn. Och han reser runt och han flyttar in hos Petrus. Och Petrus är gift däremot. Det finns ju en berättelse om hur han botar Petrus svärmor. Men sen så fortsätter detta i den tidiga kristna rörelsen att det finns celibatära grenar, så att säga. Paulus gifter sig ju inte och uppmanar sina församlingar att de som klarar det, att inte ska gifta sig.
Så är det härifrån vi har det som sen att den katolska kyrkan införde celibat för sina präster?
Det är mycket senare.
Det är mycket
de
senare.
Gifte sig. Det, vad jag förstår så införde celibatet för att det var vissa prästliga familjer som blev väldigt rika.
Ja. Jesus går runt här, han börjar närma sig 30-årsåldern någonting. Han har troligtvis varit lärjunge till Johannes Döparen. Han börjar predika. Vad hade han för syfte med sina predikningar? Vad ville han uppnå?
Ja, jag tror att han fortsätter helt enkelt i Johannes Döparens fotspår. Johannes Döparen, vi får information om hans predikan.
Vad predikar han om då?
Om den kommande domen.
Det är någon slags Armageddon eller någon slags undergång?
Ja, han är övertygad om att han lever i sluttiden. Gud står i begrepp att gripa in och skapa sitt rike på jorden. Och det som Johannes Döparen predikar om, de ledtrådar vi får så att säga, det är att han verkligen betonar den kommande domen, så man ska leva rätt, man ska vända sig mot Gud, man ska omvända sig och leva efter Guds vilja. Och detta markerar man genom att låta sig döpas av honom för att verkligen rena sig från sina synder, samtidigt som man då lovar att man ska leva ett mycket bättre liv och förbereda sig inför den kommande domen.
Var det en innovation där med dop, eller var det något som judar gjorde generellt sett vid den tiden, döpte sina barn?
Han utvecklar ju en väldigt traditionell rit, detta med reningsbad. Som vi pratade om tidigare, det här att rituell renhet var en del av ofta vardagen. Man hör om fariseer som tvättar händerna innan måltider och så, inte för hygieniskt brut, men för att vara rituellt rena inför måltiden och så. Men det traditionella var att man doppade sig som en del i reningsprocessen. Man ska vänta en viss tid och sen ska man doppa sig, eller i alla fall tvätta sig.
Det här är ju något som återkommer i många religioner, eller hur? Det här med tvagningen och så.
Precis, men man gör det ju själv.
Mm.
Det finns många reningsbad på det här sättet, men det behövde inte vara en konstruktion så att säga. Man kunde rena sig i vattendrag på olika sätt, men man gjorde det på egen hand. Men han döper folk, han doppar folk. Så det blir en utveckling av den här traditionella riten, och han betonar att det handlar också om att i samband med det här att man ber om förlåtelse för sina synder. Man renar sig både till kropp och själ så att säga. Och det får vi också från Josefus, han berättar om den här Johannes döparen. Och han kallas ju döparen just för att
det blir hans
grej.
Men är det här, det är ju liksom, det jag tycker är det intressanta skiftet här i de här historierna, det är ju: när övergår judendom till kristendom? Är det här liksom den första liksom?
Nej, det kommer senare. Långt, långt senare. Det fortsätter vara en judisk rörelse. Om vi hoppar framåt till Paulus tid, så är den stora tvistefrågan: vad ska vi göra med icke-judarna som anslutit sig? Ska de konvertera till judendomen? Ska männen omskära sig? För man kunde konvertera till judendom på den här tiden. ska de konvertera och bli judar eller inte? Vad
kom man fram till då?
Ja, den linje som vinner, det är ju Paulus linje där man säger att de behöver inte bli judar för att vara kristna.
För det räcker att säga att man tror på...
Ja, det är det nya. Man får samma status oavsett om man är jude eller inte. Men så att det är långt senare. Det fortsätter vara en judisk rörelse. Men Jesus fortsätter den här predikan om att vi lever i sluttiden och det gäller att vara beredd inför det kommande Guds rike som kommer bryta in.
Men det är ett rike som ska ske på jorden.
Ja, och det kommer bli en otrolig förvandling. Det kommer vara Guds rike på jorden och det kommer föregås av en, eller exakt tidslinjen, men en slutgiltig dom kommer vara del av detta där de som har tagit emot Guds rike genom att leva rätt enligt då Guds vilja som Jesus också förklarar för folket vad det är, hur man lever på rätt sätt. De kommer få leva i Guds rike medan de som är orättfärdiga, de kommer att göras av med. De kommer dömas. Men det är väl, om man tittar på Johannes döparen så får predikan i alla fall hur det presenteras i evangelierna. Så får man intrycket av att han verkligen är en domsprofet som betonar domen. Tittar man på Jesu predikningar så jo, domen finns där också som en stor varning som man ska vara beredd inför. Men han betonar ju också väldigt starkt Guds nåd. Att förlåtelsen finns. Gud och änglarna blir glada över människor som omvänder sig och lever efter, försöker på sitt bästa sätt leva efter Guds vilja. Så att han betonar verkligen en nådefull guden, en kärleksfull gud som väntar på och vill att människor ska omvända sig. Vi ser ju Jesus, han vänder sig till syndare, står det talas om. Och även då
skatteindrivare,
skatteindrivare som var allmänt avskydda och så vidare. De som stod i periferin i samhället, de vänder han sig till. Han är ute efter att nå fram till dem med sitt budskap.
Han vänder sig, som jag uppfattar också, till kvinnorna. Vilket kvinnorna hade ju ganska låg position i det här samhället, eller hur?
Alltså det där är en jättesvår fråga.
Är det det?
Ja, visst. Intressant. Det är patriarkaliskt så tillvida att kvinnor kunde inte bli präster. Det var prästerna som skötte tempel, gudstjänsten och så. Det är män som är ståthållare, det är män som är kejsare och så vidare, naturligtvis senatorer. Men alltså det är väl ingenting som säger att kvinnor var förtryckta på något vis. Alltså det går ju inte att jämföra med våra ideal idag. Men det är intressant för man, som du säger, han lyfter fram kvinnor, han har kvinnliga efterföljare. De är med i den här gruppen sista påsken. Det är ju en pilgrimsfärd till Jerusalem, det är därför han är i Jerusalem. Och det är flera kvinnor med i den här gruppen, bland annat Maria från Magdala. Men innebär det att han var annorlunda än andra?
Det är inte säkert.
Nej, det är ingenting som uppmärksammas. Jag menar, hade det varit kontroversiellt så hade vi ju sett någonting om det i evangelierna. Men det är ingenting som uppmärksammas om att det skulle vara konstigt eller så. Jag tror vi har en lite skev bild. Det är snarare så att de rika är alltid maktfulla. De har makt, oavsett om de är män eller kvinnor. Och de fattiga, mindre makt, ingen makt. Oavsett om de är män eller kvinnor. Och jag skulle säga att liksom, överklassens kvinnor har ju hemskt mycket mer gemensamt med överklassens män än med fattiga kvinnor. Alltså det är ju mer ett statussamhälle, hierarkiskt samhälle på det hållet.
Ja, på något sätt så utmanar han ju det etablerade judiska samhället. Vad är det som är utmanande då i hans budskap eller i hans beteende? Sett ur liksom, det judiska ledarskapets synvinkel. För det är ändå en ganska liten rörelse, eller hur?
Ja,
jag tror innan vi gick in här i studien så på dig lät det som att de kanske inte var mer än 30-40 personer, men lite fler kanske. Men,
ja,
men, det är inte
men jag tänker, nej, men jag tänker de som reser runt med Jesus kan inte ha varit så många. Hans lärjungar, det är ju en 12 då som en inre krets. Och Och så var det ju fler som vi hört talas om, men hur mycket de reste runt tillsammans och kanske periodvis en del var med, periodvis var de hemma. Vi har hört talas om Petrus som har ett hus och bor i Kapernaum. Och sista veckan så har de en gemensam måltid, så att det är väl där man får intrycket av i Jerusalem att de inte är så väldigt många som reser runt tillsammans. Men han har säkert efterföljare på olika ställen som han kommer.
Men det är därför man är lite förvånad över att det judiska etablissemanget blir så utmanade, som jag uppfattar i alla fall. Det måste ju vara någonting i budskapet då.
Ja. Man avrättar ju inte en profet som är känd för att predika kärleksbudskap.
Nej, och ett huvudsakligen judiskt budskap.
Mm. Detta att man ska älska sin nästa. Att man, han tar ju till, han betonar detta att man ska älska till och med sina fiender. Så det är ju verkligen ett kärleksbudskap. Vända andra kinden till. Så det kan ju inte vara därför han avrättades, för att han predikar om kärlek. Att man ska ta hand om varandra.
Rimligen inte.
Nej. Däremot, hans budskap om det kommande gudsriket var väldigt provocerande. Dels detta att det var kommande, det vill säga...
Det etablerade skulle bort.
Det nuvarande riket var inte gudsriket. Mm. Var inte gudsriket. Romarriket var inte gudsrike, utan det är någonting man väntar på. Och... Sen är det att han är, som vi rekonstruerar hans huvudbudskap, det handlar ju om det här kommande gudsriket. Så han är en apokalyptisk profet som är övertygad om att han lever i sluttiden och vill att folk ska förbereda sig för det annalkande gudsriket, som på något sätt i Jesu verksamhet redan börjar. Jesus helar. Och som vi rekonstruerade i vår bok, vi tolkar detta som att Guds kraft har redan börjat verka på ett väldigt speciellt sätt genom honom. Guds riket har börjat, och sådana grupper som är övertygade om att Gud med sina änglar kommer gripa in snart, de var ju politiskt jättefarliga, för då man kan få med stora massor och man kan sätta sig upp mot en så stark nation som romarriket. För man har Gud och änglarna på sin sida. Sen blir det ju också en stor revolt. 66.
Så det är ett farligare budskap än vad man kan tro.
Ja, det var ju inte Jesus avsikt alls. Han var ju ingen revolutionär. Men det var ju inte lätt för romarna att veta. Vi känner till andra sådana här ledarprofeter som blev. Vars följare dödades och som också avrättades. Just för att de var politiskt så farliga. För de kunde få igång massorna. Och i Jesu fall så ansåg man ju inte att han var jättefarlig. De trodde att det räckte med att avrätta ledaren så skulle den här rörelsen dö ut. Hade de varit riktigt, riktigt oroliga så hade de ju avrättat hans efterföljare också, som de har gjort i andra fall.
Undertiteln på er bok, det är ju berättelsen om en profet som misslyckades. Det är ju lite hårdraget med tanke på att han lyckades skapa världens största religion, men...
Ja, det var tänkt att väcka frågor, ja, precis. Ja. Så att folk skulle kanske köpa boken och undra vad menar ni egentligen. Vi slutar faktiskt boken också med att säga om han till slut lyckades eller misslyckades ligger väl i betraktarens öga. För det blev ju som sagt, som du säger, naturligtvis en väldigt stor rörelse och till slut en världsreligion. Men vad vi syftar på, det är ju att grundbudskapet handlade ju om något helt annat. Han var inställd på, och hans efterföljare också, på att gudsriket skulle bryta in på ett konkret, omvälvande sätt.
Inte bara mentalt, utan
nej,
det här skulle ju vara...
precis. För det är Matteus som inte skriver gudsriket, utan han, i Matteus evangeliet så talar Jesus istället om himmelriket. Och det har väl då lett bland annat till att man tänker sig lite mer luddigt och... vakt, att det blir Guds rike som vi skapar och så vidare. Men det handlade verkligen om en väldigt stor förvandling. Mm. Och det förstår vi dels i Jesu budskap också, men också för den här tiden. Det var ingen helt ovanlig tanke. Och han har ju dels i liknelser om Guds rike så betonar han en stor förvandling, men också i hans predikan om den kommande människosonen. Det låter nästan som en ny skapelse. Kan jag läsa ett litet stycke där från Markus evangeliet 13 kapitlen. Och då har han kallat sig ibland för det apokalyptiska talet. Här har han förutspått, han är i Jerusalem, han har förutspått templets fall.
Det måste ju skaka om det judiska ledarskapet också, templets fall.
Ja, och han agerar väldigt våldsamt i templet, vilket ledde till att han arresterades också. Men sen så, ja, som berättelsen går här, så förutspår han olika typer av lidande, vilket också var en vanlig uppfattning när det gäller den här apokalyptiska världsbilden på den här tiden, att innan den yttersta domen och innan befrielsen, innan Gud skulle rädda folket och upprätta Israel igen som stark nation, så föregick detta av lidanden. Men så säger han här att, men i vers 24, men i de dagarna efter all denna nöd ska solen förmörkas och månen inte ge något ljus. Stjärnorna ska falla från skyn och himlens makter skakas. Då ska man få se människosonen komma bland molnen med stor makt och härlighet. Och då ska han sända ut änglarna och samla sina utvalda från de fyra väderstrecken, från jordens gräns till himlens gräns. Så det är nästan som, det är en stor
mäktigt
förvandling, och det är en stor befrielse. Och det ska ske, det finns... Vi har såna utsagor där man förstår att väldigt tydligt att det ska ske i hans livstid. Han säger i Markus 9, sannerligen några av dem som står här ska inte möta döden förrän de har sett Guds rike komma med makt. Så vi har såna uttalanden som
under livstiden med de som är samlade, så ska det här ske.
Han ser sig nog som Guds ställföreträdare på jorden, som då han och hans lärjungar kommer att styra det här riket. Men, och kanske det är därför de går till Jerusalem, den där, det är ju väldigt detaljerat skildrat den sista veckan i Jerusalem med det här intåget där han framträder i kung, jag tar på sig en kunglig roll när han rider in. Kanske de förväntade sig att det skulle ske då.
Redan då, ja.
Redan då.
Men tänkte chocken då när han istället blir avrättad?
Precis, för vi har ju också utsagor då i evangelierna om att han förutspår sin död och uppståndelse. Men de blir chockade, lärjungarna, när han avrättas. De är inte alls beredda på det.
Trots att han har sagt det här? Ja.
Nej, för att antagligen gjorde han inte det.
Nej, just det.
Om man tittar på hur de reagerar. Vi har Petrus som förnekar att han kände Jesus, han är jätterädd. Och de manliga lärjungarna försvinner. Och det är kvinnorna som då på avstånd ser var de lägger honom och ska ta hand om kroppen så småningom. Men det blir panik. De var inte beredda på detta.
Som är allra största sannolikt det här att han med sista måltiden berättar vad som kommer ske. Det har troligtvis inte hänt.
Och sista måltiden är svårt, för att kanske att han har en föraning om att han kanske kommer att arresteras.
Mm. Jag menar, han är ju en intelligent person. Han borde ju inse om allt det här som sägs, han har gjort det här med liksom röjt runt i templet och allting.
Mm.
Det är ju inte orimligt att han tror att han ska bli arresterad.
Nej.
Han kanske inte trodde att han skulle bli korsfäst.
Nej.
Jesus avrättas i alla fall på det skändligaste sättet man kan föreställa sig. Naturligtvis en stor chock bland anhängarna. Hans anhängare förnekar honom. Hur lyckades det här omformuleras till en ny religion? Vad händer här efter den här?
Ja, man vill ju ha reda på mer.
Det fattas saker, eller?
Evangelierna skrivs ju ner från runt 70 och framåt.
Vilka är det som skriver ner det?
Ja, de är ju anonyma.
Mm.
De
skrevs
anonymt.
Det finns ju namn på evangelierna.
De har tillskrivits då, de här personerna. Så enligt traditionen så var Matteus och Johannes lärjungar. Och Markus skulle ha varit Petrus tolk och Lukas då, den här läkaren. Eller Paulus medarbetare som nämns också, Lukas.
Men det behöver inte vara så.
Nej, de har ju tillskrivits, de här personerna, i efterhand, så att vi vet inte vilka som skrev dem. vad gäller detta att de skulle varit lärjungar, så är det ju väldigt svårt att tro.
Mm. Det är för långt efter de här händelserna.
Ja, fast dateringen är ju baserad på kvalificerade gissningar. Vi har inte de tidiga, vi har inga original, så vi kan inte se när handskrifterna skrevs. Vi kan inte göra en KOL-14 datering, så att säga, utan man kommer fram till det att det är troligast så. Men de presenterar sig ju inte som Jesu lärjungar. Det står ju aldrig att sen gick vi dit och då såg vi...
De har aldrig hängt med Jesus.
Det är inte så de beskriver det.
För det hade de ju skrivit om de hade gjort
det. Man tycker det. Och sen är det att de kopierar varandra. Så Markus är det tidigaste evangeliet, och sen så ser vi ju att Matteus och Lukas har använt sig av Markus väldigt mycket. Så att det hade de ju inte behövt göra om de själva hade varit med. Så vidare. Utan det är nästa generation som vill bevara traditionerna. Jesus har inte kommit tillbaka ännu.
Nej. Men vet man när Jesus budskap börjar omformuleras? Är det direkt efter eller långt senare? Där man börjar omformulera det här för att det ska passa in i att han faktiskt avrättas. Och att inte jordens undergång, att inte Armageddon kommer.
Det ser vi ju i Markus evangeliet då, det tidigaste evangeliet, redan här då, att Jesus förbereder lärjungarna för
där har vi någon
sin
formulering.
Död ja. Och uppståndelse. Men de har väldigt svårt att förstå samtidigt. Så en poäng med Markus evangeliet, för det är ju teologer som skriver de här berättelserna. Det är ju inte bara vanliga berättelser, utan de har ju ett budskap som vi pratade om, som de vill förmedla. Där är en poäng att man kan inte förstå vem Jesus var eller hans uppdrag förrän efter hans död och uppståndelse. Då först kan man börja förstå vad det här handlade om. Men vad vi ser då, det är ju att den här gruppen som fortsätter tro på att Jesus var Messias. De är ju övertygade om att Jesus var Guds redskap. Och de vet att han dog. Och de tror att han uppstod. Man kan tänka sig att det börjar spridas rykten och upplevelser av att han lever och så vidare. Och så ska man få ihop det här. Så ja, men då var ju hans död del av Guds plan. Absolut. Och sen ska man...
Men hur förklarar man det här att när han hänger på korset att han säger min Gud?
Ja, antagligen så var det ju ingen som var där.
Nej.
Det skulle romerska soldater inte tillåta.
Så det har inte hänt det heller?
Nej, men man vet inte vad han sa.
Nej.
Nej. Och jämför man evangelierna så säger han ju olika saker.
Exakt.
Ja. Men tidigt så börjar man... Ja, de som är kvar då, som övertygade om i den här rörelsen, de måste ju försöka förstå hur det här passar in i Guds plan. Och då har vi ju Paulus som den viktigaste teologen som tolkar det som ett offer som var nödvändigt.
Och offer är ju väldigt, det är ju en ganska integrerad del i den judiska religionen också, man offrar.
Ja, templet var ju en offerkult. Ja. Och templet förstördes då 70.
Så offret i sig är ju ganska... Det är inte konstigt att man använder sig av det.
Nej, det är ju den vanliga kulten så att säga, även inom romersk och grekisk religion. Det är en offerkult.
Ja, även vår asatro och så.
Ja, så Paulus förklarar att det var offer som... Ja, det var ju Guds vilja helt enkelt att han offrade sig för mänskligheten. För att försona mänskligheten med sig själv. Och det är den tolkningen som vinner, eller som blir den vägledande så att säga. Men man ser ju olika sätt att tolka Jesu död.
Step onto the legendary clay courts of Roland Garros, where the world's best players battle it out for a chance to win the French Open title. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV, live in HD. Don't miss a moment with daily live coverage and match replays on demand, beginning Monday, May 20th. Be there for all the unforgettable moments. Stream now with Tennis Channel Plus.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Men det mest, absolut mest fascinerande i hela den här historien, jag menar, det här är ju en liten judisk sekt i någon slags periferi, även om du menar att det är strategiskt viktig periferi, att det här på några århundraden sedan kan bli statsreligion i romarriket och bli världens största religion. Det är ju otroligt, en misslyckad profet, men en succé ändå, får man väl säga.
Ja, det är väldigt svårt att förstå den här utvecklingen.
Det är ju ganska besvärligt budskap, tycker jag också. Det är inte sådär självklart att man greppar det direkt.
Nej, precis. Här är det en ny rörelse som på olika sätt dyrkar en person som blev avrättad som en romersk upprorsmakare. Så det är ju inget lätt budskap att sälja. Och i Palestina eller i Israel så kan vi ju se att där spreds det inte, det blev inte någon stark stor rörelse, utan den hade mer framgång i utanför Israel. Och då ska vi komma ihåg att det var fler judar som bodde utanför landet än i landet på den här tiden. Så diasporan var jättestor. Och det är ju, när vi läser om, ja, i apostlagärningarna får vi ju följa Paulus och andra missionärers resor, och då sprids ju budskapet gärna i synagogerna. Så det, för det är ju en judisk rörelse. Men då är det ju icke-judar som blir mest attraherade av det här budskapet.
Är det att det är monoteism? För att jag menar, de flesta religioner vid den här tiden är ju, har ju, där har man ju liksom massa gudar. Är det monoteistiska, att man bara har en gud? Är det det som är lockande, eller?
Ja, så det verkar som monoteistiska idéer var intressanta för många icke-judar, för att det fanns alltså icke-judar i synagogerna, och det var de som blev väldigt intresserade av Paulus budskap. Så att där ser vi att judendomen var en populär religion vid den här tiden, och det hör vi från andra källor också, att synagogerna var öppna.
Men det var lättare att ta till sig det här nya budskapet än den traditionella judendomen.
Ja, för då slapp man det där etniska. Medans för att bli jude skulle man ju konvertera. Men man var välkommen i synagogan. Men här kom en rörelse och sa, det spelar ingen roll vad som ni är. Vi har alla samma höga status.
Mm. Sen har vi ju också det här att man vänder sig till de fattiga, till de sjuka, till de... Det här är ju ändå ett utpräglat slavsamhälle, och här säger man ju i princip att även en slav inte ens slavarna ska vara den främsta.
Ja, så det budskapet och det här kärleksbudskapet och ta hand om varandra och även hur det fungerar då rent praktiskt, tror jag att i den här rörelsen så fungerar det till viss mån som ett skyddsnät. Man tog hand om varandra, och
det blir en trygghet i församlingen.
Och just fattiga och slavar var välkomna, och det fanns ett väldigt positivt budskap för dem, att i Kristus är vi ett, en väldigt stark gemenskap. Men även då rika, vi hör om rika välgörare då som stöder den här rörelsen, läser vi om i Paulus brev, som då kunde vara, det är ju det här välgörare, patron system, som kunde då öppna sina hem för de här sammankomsterna och hjälpa till ekonomiskt. Paulus får hjälp av välgörare och så. Så att det var ju väldigt naturligtvis lockande för fattiga att komma in i den här rörelsen. Och de är ju missionerande också. De vill ha
och det är inte,
alla
det är inte
medlemmar.
De vanliga religionerna vid den här tiden, de är så inte missionerade på samma sätt.
Nej. Vissa var ju det inom vissa olika yrkeskategorier. Vi har mitraskulten som var väldigt populär bland soldater, och där kan det till och med ha varit en konkurrens mellan den här tidiga kristna rörelsen och mitraskulten. Men min uppfattning är att de inte var missionerande överlag så.
Jag kan också, nu är jag verkligen ute och spekulerar utan någon som helst kunskap här, men jag kan föreställa mig i ett samhälle där man är van att det finns massa gudar. Jag menar, vi som växer upp i Västeuropa, så vi är ju van med monoteistiska religioner. Och då är liksom att byta religion blir liksom kanske ett större steg än om man är med i något slags...
Det var faktiskt en stor uppoffring. Det var svårt för de nya kristna att ge upp de gamla gudarna. För att det är en sån integrerad del av samhället.
Precis som vi började prata om, att religionen är ju hela din livsföring.
Så det var höga krav från Paulus sida, ser vi det, att han hela tiden måste säga till medlemmarna och ge upp avgudar,
okay,
avgudadyrkan. För att om man till exempel tillhörde en yrkesskrå, så hade man sitt sällskap.
Och sin egen gud där.
Ja, och skulle man ta avstånd från det så förlorar man ju sitt jobb. Så att de flesta levde nog som kristen i ett politistiskt samhälle och fick navigera bäst de kunde, liksom vara med på vissa saker och ta avstånd från andra. Och sen är det ju det, vad är avgudadyrkan och vad är inte det? Alla kulturella evenemang var inramades av religiösa yttranden av olika slag, och så att de här kristna i romarriket, de fick ju lära sig leva ungefär som lite som judar i det här samhället. Man ska inte ta del av någon avgudadyrkan, men samtidigt måste man leva i det här samhället.
Det måste ju varit väldigt problematiskt också i romarriket där, innan det blir en statsreligion, eller innan den blir accepterad till att börja med, just därför att för där betraktar man väl kejsaren som någon slags gud.
Ja, och de tidiga kristna tog inte del av kejsarkulten.
Och det måste ju vara stuckit ut.
Så det var, ja, så att det var ju ingen populär rörelse. Vi har ju ofta en väldigt positiv syn på de här kristna som kämpade för sin tro och övertygelse. Så, men från romerskt håll, dels så dyrkar då de en revolutionär, och de tar avstånd från...
En revolutionär som avrättades.
Ja, och sen tar de här kristustroende tar avstånd då från de gudarna som skyddar städerna. Alltså varje stad behövde ju hålla sin gud eller sina gudar.
Och varje skrå.
Ja, alltså gudar var ju väldigt verkliga och aktiva, så att offergudstjänsten var ju väldigt viktig. Man räknade med gudarnas beskydd. Så att såna här rörelser som tog avstånd från gudar, de var farliga, för då kunde ju gudarna ta avstånd från den här staden, och alla möjliga olyckor kunde träffa och missväxt och de var väldigt oskyddade, så att säga. Så att det var ingen populär rörelse alls. Och sen blir det statsreligion så småningom, så att det är en väldigt spännande utveckling. Men jag skulle säga att jag tror att budskapet också om evigt liv, som är central, tror jag också är väldigt populär.
Vad då, hade inte de andra religionerna det?
Alltså det här, det är en ovanlig betoning på att man får någon säkerhet i att det kommer gå bra. Att man får leva efter döden. Och det är inte Hades det handlar om. Utan
man
det
inte
handlar...
ner i mörkret, utan nej, man ska upp i himlen.
Nej, det blir en mycket...
Det har du rätt i, alla tidiga så här dödsriken, det låter ju inte som vidare ställe.
Och det är
på.
Också det traditionella hebreiska, israelitiska uppfattningen var ju att man kom till någon sån här grått dödsrike, där det var samma för alla. Men det har ändrats nu då. Och sen så, i Paulus brev så får vi ju lite inblick i de här allra tidigaste församlingarna. För Paulus brev är också de tidigaste skrifterna vi har i Nya
testamentet.
Det är
för evangelierna.
Vissa av dem som är skrivna i hans namn, inte alla. De är ju väldigt karismatiska och Paulus pratar mycket om mirakel. Och, så att om de då var kända för mirakler och helande så kan det också ha varit väldigt attraktivt. Om man kunde få hjälp med olika sjukdomar.
Mm, intressant. Cecilia Wassén som har skrivit boken tillsammans med Tobias Hägeland, Den okände Jesus, berättelsen om en profet som misslyckades. Stort tack för att du var med här idag.
Jag
kände faktiskt att
var.
Jag lärde mig ganska mycket. Trots att jag har läst på ordentligt så kände jag att jag lärde mig en massa nya saker här. Så tack ska du ha.
Tack.
Hej då.
Jacob de la Gardie är den enda svenska fältherre som lett en armé till Moskva och trätt fram inför tsaren. Bedriften gjorde honom till en av 1600-talets största befälhavare. Moskvas erövrare är den första biografin över Jacob de la Gardie, en av stormaktstidens portalfigurer. Historikern Peter Ullgren följer hans stormiga bana från den föräldralösa barndomen vid 1500-talets slut till maktens topp och den mullrande statsbegravningen i Stockholm 1652. Moskvas erövrare är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.